Från vad vi vet, det här är Perspektiv.
Idag har vi till skillnad från någon gång i mänsklighetens historia möjlighet att leva som tonåringar resten av livet. Det handlar inte bara om sociala medier det här, utan det handlar lika mycket om all form av ytlighet och statussökande.
Jag är en sån som kollar hur många likes jag har fått på mina inlägg i sociala kanaler. Och jag är också en sån som kollar hur många nedladdningar den här podden har. Och allt det här säger förstås något, men frågan är vad? Och frågan är också varför jag kollar på det där. Varför jag ibland kan känna en sån oerhört stark lust att kolla hur många som gillat något man lagt upp på Insta. Är det för att jag vill bli omtyckt? Eller är det för att det ger någon slags indikation på om jag är populär? Vad nu det är för något? Jag är nog inte ensam om att bete mig så här och jag är inte heller ensam om att fundera på det. Lars-Johan Åge är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle där han bland annat forskar på förhandlingsteknik. Han har också analyserat mönster hos förhandlare inom gisslansituationer, affärer och diplomati på flera ställen i världen och dragit intressanta slutsatser av det. Och så har han skrivit boken Omtyckt. Och med den som utgångspunkt så blev det här ett intressant samtal om bland annat skillnaden mellan popularitet och omtyckthet och varför det senare är att föredra. Om du har lyssnat på några avsnitt av Perspektiv och ännu inte prenumererar, gör det. Det kommer göra att du inte missar kommande avsnitt. Som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se. Då är dags för Lars-Johan Åke.
Man kan väl säga så här, det finns ju två typer av popularitet. En som är sund och en som är osund. Och jag kallar ju den osunda för popularitet helt enkelt och den sunda för omtyckthet. Skillnaden mellan de här två är ju faktiskt jättestor. Popularitet handlar ju om vad andra så att säga tycker om oss och oftast är det mer förknippat med status, anseende, kanske till och med materiella ägodelar eller kanske också makt över andra människor. Omtyckheten, den sunda formen av popularitet, den är mer kopplad till riktiga relationer, oftast nära relationer med människor som får förtroende för oss och som vill träffa oss igen helt enkelt. Du kan säga att omtyktheten, den är som den här pelargonien som står i fönstret som blommar år efter år, som är grundad i jorden på något sätt. Va? Medans populariteten, det är som de här snittblommorna som är vackra i två dagar men som inte överlever. Problemet är ju att de här snittblommorna eller populariteten är oftast det som skriker högst i vårt liv. Mitt budskap och det jag tycker är viktigt att nå ut med i dagsläget är att vi alla människor har ett slag i våra liv som står mellan de här två formerna av popularitet. Va? Och om vi inte är medvetna om att det här pågår på något sätt så finns risken att vi, de här högljudda snittblommorna tar över och att vi glömmer bort den här goden lite grann.
Alltså jag har tonårsbarn och där kan jag ju se att det är ju en period i livet när man är väldigt upptagen med om man är populär eller inte. Någon verkar ha förskjutit någon, någon har sagt något som kan indikera något om man inte är poppis och så vidare. Och det där vet vi ju också från inom psykoanalysen att man kan tala om tonåringens narcissistiska drag. Både att spegla sig och titta på sig själv i de andras ögon och hela tiden mäta populariteten. Och sen brukar man säga att det där går över. Men det verkar som att idag fortsätter vi att söka popularitet på ett narcissistiskt tonårigt vis även efter puberteten och tonårstiden. Vad är det som har orsakat det här?
Precis som du säger så är det fullt naturligt att söka popularitet. Och mitt budskap är ju inte, tack och lov, att vi ska försöka sluta söka popularitet. För det är omöjligt. Vi är nämligen biologiskt programmerade att utsöndra såna här behaglighetshormoner i hjärnan när vi får så att säga bekräftelse på det sättet. Men precis som du säger, så normalt sett är det ju tänkt att den här perioden när vi upptäcker populariteten, den ska ju infinna sig i tonåren. Då fattar vi liksom grejen att valutan här i livet, det är popularitet. Och marknaden ofta är ju skolgården typ. Och det här är ju en naturlig process som finns i vår hjärna för att vi ska frigöra oss från våra föräldrar. Föräldrarna går ju från att vara liksom nära bundsförvanter till de här jobbiga typerna som man ska hålla på avstånd. Och det är en helt naturlig grej. Problemet idag är precis som du är inne på att idag har vi till skillnad från någon gång i mänsklighetens historia möjlighet att leva som tonåringar resten av livet. Det handlar inte bara om sociala medier det här, utan det handlar lika mycket om all form av ytlighet och statussökande. Som man kan se egentligen idag, i alla fall tycker jag man kunna se det i om man får säga medelklassen som har blivit så mycket större och fått så mycket mer pengar. Man har möjlighet på ett sätt som är helt utan motstycke i mänsklig historia. Helt gå in i det här och liksom tävla med andra. Och ägna sig åt det som är den osunda popularitetens roligaste sysselsättning, nämligen sociala jämförelser, jämförelser med andra. Så svaret på din fråga är väl det att omständigheterna idag gör att det här ytligheten har liksom nått all time high.
Förr i tiden så, i alla fall bilden av förr, att vid något tillfälle så är någon som inser, nu är jag så här gammal, nu har jag nått den höga åldern av 26 år, nu måste jag bara ha hatt och rock och paraply. Det finns så här tydligt fysiskt också att nu jobbar jag på ett kontor och nu måste jag vara liksom vuxen, nu är jag vuxen, nu ska jag förväntas jag uppträda på ett sätt, medan här sitter vi ett par decennier senare och man kan se folk som sitter liksom t-shirt hemma i Zoom och liksom inte så himla annorlunda än min tonårsson i sin apparation och i hur de resonerar kring världen på något sätt. Det är den här ungdomskulten att fortsätta vara. Är det den som också slipper in i det här, tror vi?
Alltså unga vuxna är ett nytt begrepp som har uppkommit de senaste decennierna. Idag kan vi ju säga att förr var det precis som du sa, när man var 18 liksom, gick man ner på verket och fick ett jobb och sen var man vuxen liksom, med keps och köpt nästan. Men idag är man ung vuxen liksom, tills man är 40 är det ju sagt ungefär. Va? Och sen verkar det som att har man väl etablerat sig som ung vuxen, då vill man gärna fortsätta vara ung vuxen kanske ända upp till 60-70 år. Så att säga. Problemet med det här, det är väl egentligen bara det att om det sker på ett omedvetet sätt, det är det som är min poäng. Jag tycker ju inte att vi ska sluta få de här kickarna som köksinredning, det finaste på gatan eller den dyraste semestern eller mest likes eller vad det nu är för någonting. Vi ska inte undvika det, för det är inte möjligt. Vi är helt enkelt programmerade för att tycka att det här är trevligt. Det blir ett problem, ett riktigt allvarligt problem, om vi gör det här på autopilot. Om vi inte har en avsikt och en medvetenhet om att nu gör jag så här. Ungefär som en hund som skäller till exempel. Det är ju ett exempel på att den gör det helt omedvetet. Det finns ingen medvetenhet så att säga. Det går på automatik. Och om vi på samma sätt har autopiloten inkopplade, oavsett om vi sitter framför sociala medier eller om vi i våra sätt att resonera och interagera med andra inte är medvetna om den här striden i vårt liv eller den här dilemmat som vi alla lever med, omtyktheten, den här pelargonien då, och så de här snittblommorna. Om vi inte förstår att det här spelet pågår i alla våra liv, då kan det bli ett problem.
Ja, men det här är ju bekräftelsebehovet som kickar in också någonstans. Jag minns att jag var på Bonnier en gång i tiden, jobbade på Veckans Affärer, och då hade vi något team som höll på med saker som ingen riktigt förstod i resten av organisationen. De sa i alla fall ingenting positivt till oss, och jag minns att vi hade ett samtal som landade i vår lilla grupp om okej, vi måste ha tillräckligt mycket hantverksskicklighet för att kunna känna en trygghet i det, så att vi inte behöver att det kommer någon Pontus förbi och säger fan vad bra, för Pontus kom aldrig förbi och sa fan vad bra. Alltså att hitta den här inre, vi har tänkt igenom, det gick som vi hade tänkt det, bra, då är det någon slags hantverksskicklighet. Och det här är 20 år sedan kanske, och sen så har jag kommit tillbaka till det så ofta och mer nu att prata om liksom, i termer av, är folk hantverksskickliga? Kan de sin skit eller snackar de bara? Är liksom, för att när man möter människor som är skickliga på sitt så utstrålar de ju någonting annat och det blir också en bättre stämning i gruppen. Och jag tänker att det är också kopplat till det här. Har vi en grupp som hela tiden söker sig utåt för att kolla, tycker alla andra att det här är bra, så blir det väldigt ängsligt och populärt. Medan en...
Ja, det är som en naturlag. Va? Du kan gå från individ, du kan gå till chef, du kan gå till organisation. På alla de här nivåerna så är det samma princip som gäller, tycker jag i alla fall. Att om vi värderar oss själva utifrån vad andra tycker allt för mycket, då lämnar vi över makten till andra helt enkelt och då tappar vi fokus.
Som du skriver, att vi är ju också, vår hjärna är konstruerad att söka de här belöningarna som kommer av att vi upplever oss som populära och vi har ständigt ett öga på flocken och nu är flocken i de här sociala kanalerna och ger oss tummen upp eller interagerar eller liksom inte gör någonting alls och vi funderar på det såklart. Liksom, vi är programmerade att göra detta. Men det jag tänker är, så varför är sociala jämförelser så centrala för popularitetssökandet? För det finns ju också det att okej, om jag får likes, men vänta, nu fick min kollega så här mycket eller min kompis fick så här mycket. Alltså det är också någonting där i den här jämförelsen som verkar som det är centralt för det här.
Alltså egentligen så beskriver jag det i termer om att vi har som två system i hjärnan. Ett som är ett att göra läge så att säga, och det är superbra. Att göra läget har hjärnforskarna kommit på, det handlar om att man sätter upp mål, gör upp planer, förflyttar sig från punkt A till punkt B. Och framförallt man ser förbättringsmöjligheter om man hittar sätt att uppnå ett nytt läge.
Det är den där exekutiva funktionen eller det här med att tänka snabbt.
Precis, och den är ju superbra. Det är bara det att om man tänker sig som en muskel så är den oftast, i vår värld idag så är den flexad hos de flesta. Det är som en biceps som är imponerande liksom. Men vi har en annan muskel också. Den heter att vara läget. Va? Och det är ett mer tystlåtet mönster i hjärnan som man kan se uppträder när man är väldigt närvarande, när man tränar eller man gör någonting annat. Problemen är att det här att göra läget som är superbra, om vi vänder det mot oss själva för mycket, alltså vi vänder det och ser oss själva som ett projekt som ska förbättras, det är då att göra läget blir riktigt negativt. Jag skulle säga att de flesta människor som jag möter idag och diskuterar de här sakerna med, även de som upplever att de har problem med det här, de har oftast en superflexad att göra muskel och en nästan bortglömd att vara muskel. Och den obalansen så att säga, den gör att vi blir stressade som personer.
Men är det då man tänker att jag kommer att bli komplett om jag bara får ett marbodalkök?
Exakt. Och det är då du sysslar med att göra lägets favoritsyssla, nämligen sociala jämförelser. Och ur de sociala jämförelserna kommer ju ett missnöje med oss själva och då kommer ju den här sökandet efter popularitet. Vi kan ju gå på extremfallen för att göra det väldigt tydligt. Ta de mest extremt populära människorna i världshistorien. Du kan ta en influencer idag så gånger upphöjt till 10 liksom. Då har du liksom Marilyn Monroe, du har Michael Jackson och så vidare. Va? Och det är människor som har gått ett väldigt tragiskt öde till mötet. Det vi vanliga människor har i överflöd skulle jag säga, det är den här omtyckheten. Jag hade inte dem en enda millimeter av dem. Och de är ganska goda historiska exempel på vad som händer om du tar bort den här pelagonien helt och hållet. Utan då blir det bara snittblommor kvar. Och det är ingen människa som klarar av det helt enkelt. Och det kan vi också se om vi har i vår närtid då, alla influencers som går ut och berättar hur de lider av mental ohälsa hela tiden. Va?
Nej, snittblommor är ju per definition rotlösa.
Exakt. Det är inte blomman i sig då som jag vänder mig mot, för den finns även på pelargonien. Men pelargonien är ju mer rotad i jorden också.
Va? Influencers, då är vi också inne på alltså motivationsfaktorer, att jaga klick eller att säkerställa att man är rätt, som ju är influencers, liksom, de ska ju vara rätt före sådana töntiga personer som du och jag är det. Och de har liksom, alltså det är både inre och yttre motivationsfaktorer. Så finns det en del människor som är otroligt trygga i sig själva och verkar bara ha inre motivationsfaktorer.
I forskningen pratar man ju väldigt mycket om inre och yttre motivationsfaktorer. Den mest opolitliga av yttre motivationsfaktorer, det är populariteten. Jag har en massa pengar till exempel. Eller jag har ett världens flottaste jobb med liksom ett hörnrum med liksom utsikt över Stockholms innerstad. Liksom. som jag är väldigt stolt över, och en namnskylt utanpå med en titel som jag inte går av för hacker heller.
Direktör minsann.
Exakt. Så båda de grejerna är ju yttre motivationsfaktorer. Men det kommer att ta lite tid att förlora båda två. Det kommer inte att gå över en dag. Utan förlorar jag alla mina pengar, det kommer säkert att ta några månader, några år. Förlorar jag jobbet kommer också ta en bra stund. Och att båda skulle försvinna samtidigt, det är inte särskilt troligt. Och likadant är det med skönhet, så att säga. Alltså, rynkorna kommer för alla människor. Det går långsamt, liksom, sakta, liksom, fejdar man ut. Men populariteten däremot, den är bara några klick ifrån total utrotning. Liksom, va? Och det är det som är problemet, att av de externa motivationsfaktorerna är populariteten den sämsta och den minst varaktiga. Så att säga. Ett rökmål liksom, som bara kan upplösas.
Plötsligt så tänker jag på alla dessa dokumentärer som dyker upp med folk som just förlorat sin popularitet av att de har betett sig som arslen ofta. Och sen får de av olika anledningar någon slags tala ut program i public service något år senare. Och alla de känns ju som att de har ju verkligen gått på det. Och programmens kärna verkar ju typ vara, men jag som var så poppis, hur kunde jag inte vara det plötsligt? Och så säger man, det är för att du betedde dig som ett arsle. Ja, men jag hade ju varit så himla poppis och folk borde väl ha överseende med det. Och sen så, det är något väldigt grunt i analysen av de här.
Precis, och det är en aktuell fråga. Och det visar lite grann hur central den här populariteten kan bli i en människas liv. Va? Och också hur den kan, vad säger man, backfire.
Särskilt om du är en komiker som får folk att skratta. Det är en oerhört liksom, det är en magisk känsla att stå inför en fullsatt salong och få dem att skratta. Det har jag märkt att jag föreläser liksom, för jag försöker få folk att garva lite grann då. Men enligt tesen, kan man bara få dem att skratta, kan man stoppa in lite fakta och ändå ha munnen öppen, som Lotta Lundgren lärde mig en gång. Så att liksom, jag har verkligen känt det där och brusningen av det, men där har jag ju ändå försökt hitta, insett att okay, jag är någon person som förklarar saker, jag är folkbildare och figur, och sen så kan det ha komiska inslag, att inte glida över gränsen för att jag är en komiker som presenterar fakta, för det är någonting helt annat, och det är jag ju verkligen inte. Men det finns också någonting, en rotlöshet i det där då, de har stått inför fulla salonger och sen så plötsligt har de inte det. Det är någon slags extrem version av populariteten. En like, en like, en följare, det har inte samma interaktion. Och här går vi till liksom, jag får andra människor att skratta grejen till, ingen vill veta av mig.
Ja, och jag känner igen mig där själv. Den här boken som jag nu har skrivit, den är ju sprungen ur min egen erfarenhet av att bli väldigt ytligt populär. Alltså jag var inte en av de populära killarna i klassen, i skolan så att säga. Men, vilket jag också beskriver i boken.
Hashtag nördarna vinner i längden.
Precis. Vi hade en sån här morgonsamling och jag hade fått en trollerilåda med en förälder. Så jag ställde mig upp och trollade för hela skolan när jag var 13 år gammal. Och då kan jag säga så här. Min popularitet, den nådde all time high. Vilket för sig inte säger så mycket. Men den var i absoluta tal också väldigt hög under 2 månader. Så jag vet precis vad det handlar om. Och för mig då som 13-åring som liksom hade smugit efter väggarna i korridoren till att de coolaste killarna i klassen kom och dunkade mig i ryggen liksom och sa, hur hamnade det där kortet i den där plåtkastrullen? Liksom? Så när mina föräldrar började snacka om att jag skulle göra läxorna, så där, det var ju mindre viktigt. Det enda som det handlade om, det var ju den här valutan som jag hade upptäckt. Så det är ingen slump att jag sen som forskare under 10 år ägnade nästan all min tid åt att vara ute och föreläsa. Att jag gjorde allt jag kunde. Jag blev nominerad till årets talare 2017. Det var liksom min huvudsyssla. Och samtidigt märkte jag ju att när jag jagade strålkastarljuset på det här sättet så vart faktiskt andra saker i mitt liv lidande. Helt enkelt. Det var inte så att mina kompisar slutade hälsa på mig på stan. Inte så. Men jag märkte att det blev sämre med mina nära relationer, vilket har mycket att göra med vad jag prioriterade, vad jag liksom, vilken blomma som jag gav liksom näring och uppmärksamhet. Det var inte pelargonien, det var liksom snittblommorna som betydde väldigt mycket för mig. Och jag kände att det här är någonting som inte stämmer. Så för några år sedan så tänkte jag så här, jag ska försöka reda ut det här för min egen skull. För det här var något som skadade i mitt liv. Och resultatet blev faktiskt att jag skrev den här boken omtyckt. Och jag kan säga att för mig i alla fall så skrivandet av den boken ledde till att jag löste problemet i mitt eget liv. Nu kan jag ju bara hoppas att någon ska kunna få samma upplevelse av att läsa den också. Det återstår ju att se.
Jag tyckte mycket om det draget. Du vänder och vrider på det på ett sätt som är kontextualiserande. Det hade ju varit lätt att säga att allting är sociala medias fel och sluta ha Instagram så blir det bättre. Men det förklarar ju ändå inte den där oerhörda tomheten man har bakom scenen precis när man har gått av. Du är jätteuforisk och sen så är det liksom så att man är så trött och det är så liksom tomt och det är så liksom man är på något hotellrum i Alingsås så ska man resa vidare och gigga nästa dag. Det är ju det är precis det där liksom. Och inte så konstigt att man också i ett sånt läge, eller jag i alla fall, då hamnar på Instagram.
Jag känner igen det där, alltså ensamt hotellrum i Alingsås. När jag var ute på föreläsningsturné, om man kan kalla det så, då, för innan pandemin och för ett antal år sedan. Så, alltså det är ju svårt för en människa att känna sig så ensam egentligen. Som man kan göra just efter att den här ytliga popularitetsbruset har bara någon har tryckt på off-knappen liksom.
Dale Carnegie skrev ju den här berömda boken How to Win Friends and Influence People. Det är 30-talet om inte jag minns fel. Men han pratar ju jättemycket, för han är amerikan. Men det är ju någonstans där det är ju det att vara socialt smidig är liksom grejen. Att få sin vilja fram men utan att trampa någon på tårna, skapa onödiga konflikter och sådär. Och sen så finns det någonting att man att liksom, det finns något som är lite jamsigt att man liksom, ja, absolut, man ska inte skapa konflikter. Och jag tänker, här finns en intressant kontrast med din bakgrund som har studerat också mycket hur man jobbar med liksom, gisslanförhandling. För det som, när jag själv har läst på det där och som förvånade mig, det var att man kan vara väldigt tydlig att säga nej, jag kommer inte att ge dig en bil så att du kan åka från den här banken du har tagit gisslan, utan du behöver göra de här sakerna först. Man är helt så väldigt tydlig med rösten och gärna går lite neråt så här. Det kommer inte att hända, men det är någonting annat i det där som handlar om en, vad är det, äkthet? Det vad är, som jag också tänker är intressant här när det handlar om den där att vara omtyckt eller att vara populär, för det är ju inte ett populärt besked att ge.
Nej. Och när jag studerade FBI-agenterna under ett antal år, va? Och för det var ju så jag kom in på själva omtyckheten, va? Så märkte jag att det de gjorde, liksom, de fyra första stegen av fem, det handlar om att skapa en omtyckthet. För att få gehör för sitt usla förslag, ge upp och komma ut med händerna i huvudet som ett riktigt uselt förslag. Speciellt om man står framför någon som vill ha 10 miljoner kronor och en helikopter. Liksom. Det är inget möte på halva vägen direkt, utan det är ju liksom bara ett uselt.
Det är verkligen roligt att beskriva så. Så här. Nej, jag har en annan grej. det här är mitt motförslag. Ja.
Och så du sätter ju fingret på en av sakerna som är intressant då med omtyckthet. För min omtyckthet, den lite modernare då än den som Daniel Carnegie skrev på 30-talet. Jag har fullaste respekt för hans bok. Det var den första i sitt slag. Det är ju äktheten. Och att modern omtyckthet, den är oberoende av vad andra människor tycker. Det här är jätteviktigt. För om vi snackar om en omtyckthet som man är orolig för och försöker få till, då är det bara en annan form av popularitet. Liksom.
Jag skrev i liksom marginalen, är målet här att bli omtyckt istället för populär? Eller är målet att tycka om sig själv? Att bli, eller kanske att bli omtyckt genom att tycka om sig själv?
Ja, jag skulle säga det sista. Alltså, riktig omtyckthet, återigen, det är värt att upprepa, för det är ett väldigt nästan, kanske många upplever lite provokativt budskap att riktig omtyckthet är oberoende av vad andra människor tycker om dig. Det är mer relaterat till vad du tycker om dig själv. Maxad omtyckthet, det är liksom en person som inte bryr sig ett dugg om man är omtyckt eller inte. Men bryr sig väldigt mycket om hur han eller hon agerar i förhållande till sina egna avsikter och värderingar. För det Dale Carnegie missade lite grann på 30-talet, det som inte var i Europa då. Organisationer pratade inte om att de hade vissa värderingar, en värdegrund eller sådana saker. Det fanns inte ens, det ordet var inte uppfunnet. I dagsläget så lever vi i en värld där vi är trötta och ledsna på allt som är fejk. Om det är presidentval i USA så kan till och med 70 miljoner människor tycka att hellre välja en äkta tölp än ett falskt helgon. Liksom. Trött på allting som inte är vad det ges ut för vad. Jag vet att det är fusk.
Äkta fusk.
Det är äkta fusk. Och jag måste i min desperation att hitta någonting som är nästan lite pelagoniskt, så att säga. Så tar jag liksom det enda som finns tillgängligt liksom, för att man är så trött på det där. Jag försöker ju sätta äktheten i centrum. Jag definierar riktig omtyckthet att man är äkta, positiv och relevant.
Mm.
Äkta, positiv och relevant. Och av de tre så sitter äktheten i mitten. Det är mitt vetenskapliga bidrag till omtyckthetsforskningen, så att säga. För att tidigare så har man redan på 60-talet hittat 555 olika egenskaper som folk gillar. Liksom. Men det är lite för många för att hålla i huvudet. Jag har använt en vetenskaplig metod och jag har studerat de här som jag tyckte då mästerliga gisslanförhandlarna som kunde liksom sätta en äkta omtyckthet liksom på 10 sekunder nästan. Vad är det egentligen det handlar om? Ja, det handlar ju inte om att liksom komma ihåg någons namn liksom, och ha ett fast handslag eller liksom stadig blick. Liksom, så här. Det var ju liksom det man trodde för 50 år sedan. Utan det handlar ju mer om att vara äkta på ditt eget sätt. Och det är helt upp till dig. Liksom. Och sen, när man är sig själv på det sättet, som en liten pelagonie som är grundad i sig själva, så blir man faktiskt positiv. Och då menar jag, med positiv menar jag inte jag den här krämkäcka jargongen, liksom att allt är så bra. Utan jag pratar mer om hopp, inge inspiration, lyssna, entusiasm eller mer dämpade känslor också för den delen. Och sen relevansen kommer av att man är närvarande. För om du är närvarande i stunden, då kan du faktiskt ta bollarna på uppstuds. Det är det en gisslanförhandlare gör. En FBI-kille, en FBI-tjej som står inför en person som står på en bro och ska hoppa, förbereder ju inte liksom, nu ska jag snacka om det här liksom, oavsett vad de säger liksom, så kör man bara på liksom, i ullstrumporna. Utan det man gör är ju att man har världens största öron för att förstå vad är relevant för den här personen. Man försöker mentalt koppla ett grepp under armen, det gör man ju alltså inte fysiskt men i samtalet, va? Och så leder man runt den här personen i cirklar tills man hör någonting som verkar vara relevant.
Mm.
En gammal katt eller en mormor som sitter på en ålderdomshem eller barn som de inte har träffat på 30 år, inte vet jag. Men någonting som betyder någonting för den här personen. Och det är utifrån det de bygger sitt case.
Jag har inte tänkt på det innan, men det är ju liksom, man hör det där och jag har läst på och kollat lite videos om det där nu. Det är ju just det där liksom, inledningen som är så viktig, att liksom jag ringer till dig som har rånat en bank och tagit gisslan och säga: hej Lars Johan, jag heter Per. Hur hamnar vi här? Här är två personer, snabb koppling, försöka förstå omständigheter. Inte säga, vad är du för en jävel som har tagit det här? Eller inte liksom, jag finns här för att se om vi kan lösa det här, är hela tiden den liksom, ingångsvinkeln. Och det är just det där att erkänna att man är uppenbarligen på två olika sidor av den här banken. Och att, jag tycker det är intressant att du använder just omtyckt snarare än liksom respekt i det. För det hade varit ett sätt att vara respektingivande. Då hade ju man kunnat gå in med helt fel ingång och rädda. Det här är mina guldsömmar på min klaff som signalerar att jag är den här sortens grad i den här hierarkin. Som ju många har som ingång, tyvärr, många gånger.
Historiskt sett, så i Münchendramat 1972 så gick ju allting av pilsängen. Och tyska polisen fick ju kritik för att de gjorde helt fel. De gick in och visade vem det var som bestämde. Då satt ju FBI igång ett forskningsprojekt som resulterade i deras, som jag kallar för, omtyckthetsstrategi idag, som alla andra poliser har som förebild idag. Så att man gjorde världens miss 1972, och då tänkte amerikanerna, hoppsan, vi ska ha OS 1984, vi måste hitta på någonting så att det inte här händer igen. Då hittar man den här strategin som funkar även idag, och det är precis som du säger, att man måste förtjäna rätten att ha rätt, va? Och det gör man enklast i både hemma vid köksbordet och i en gisslansituation genom en en omtyckthet.
Du skriver i boken om att ett sätt att minska sin självcentrering, att ta sig bort om popularitetstävlan, det är att vara i naturen.
Ja, den här boken, det är ingen så här självhjälpsbok som kommer med någon quick fix och säger att okej, det här är problemet. Följ mina tre tips, listan här, så är det löst. Tyvärr. Det jag har försökt gjort, det är att hitta sätt som vetenskapen då styrker som vi kan bli mer medvetna på. För det är det handlar om. Återigen, slaget i våra liv mellan pelargonierna och snittblommorna, omtyckligheten och populariteten. Vi kan aldrig komma undan jakten på popularitet. Vi måste lära oss leva med den och bli mer medveten om att det här pågår. Och då har jag försökt i alla fall hitta sätt som vi kan bli mer medvetna på. Och som du redan idag känner igen kanske. Så jag säger inte, gör de här tre grejerna så är problemet löst. Jag säger så här, låt mig beskriva ett antal sätt som man kan höja sin medvetenhet på. Du känner säkert igen några av de här från ditt dagliga liv. Om du har lust kan du ju testa dem lite oftare än vad du gör idag. Nu när du vet att det funkar. Och en av de sakerna är just att man spenderar tid ute i naturen. Det är ju ett stort forskningsfält idag. Det handlar ju om att vi sätter oss i ett sammanhang där vi inte kan göra sociala jämförelser. Där våra att göra läge, så att säga. Den här inre ingenjören liksom som hela tiden ska förbättra oss och allting den ser runt omkring oss och lösa alla problem och förflytta oss från A till B. Den kan liksom slappna av. Och den här att vara muskeln kan flyta upp till ytan lite mer och känna liksom att ja, det mesta är rätt okej. Okay.
Och jag tänker också på någonting som ärkebiskopen sa när jag intervjuade henne, där hon sa att en katedral har förmågan att få oss att känna oss små på ett storslaget sätt. Det här är avsnitt 20, om jag minns fel, för den som vill ha koll. Men det finns någonting, för mig har ju naturen fått samma funktion. Man står där under en stor tall och man är i en stor skog och liksom, du kan inte vara så jävla självcentrerad där, utan du är en del av ett stort.
Exakt, du inser liksom att du är rätt så obetydlig i det stora sammanhanget, precis som allting annat, va? Och det ger ett nytt perspektiv. Och vi kan heller inte jämföra oss, alltså, vi kan inte jämföra oss med en tall liksom, och börja bli avundsjuk på att den har, liksom, har så fina trädkronor och vi liksom sitter där utan någonting. Liksom. Det går liksom inte att skapa så, men däremot ser vi någon på sociala medier som uppvisar någonting, då kan vi göra det här omedvetna misstaget att vi jämför oss med rättvisa, för det är ju ryckt ur sitt sammanhang.
Mm.
Person på sociala medier är totalt ryckt ur sitt sammanhang, men det vill vi gärna glömma bort. Men jag håller helt med, det finns meditation är en annat sätt som man kan grunda sig själv i. Naturupplevelser är också ett sätt som man kan grunda sig själv i. Någon annan kan ju skriva dagbok, det är också ett sätt att tömma skallen på att göra ingenjör.
Det är också ett väldigt bra sätt att tänka. Skriva är ju egentligen ett sätt att tänka.
Ja, det är ett mycket effektivare sätt att tänka och det är ett annorlunda sätt att tänka. Och mitt budskap i boken är väl ungefär så här. Okej, lösningen är vi måste leva med det här dilemmat som vi alla har i våra liv. Det kanske för många hjälper att man har läst om det här. Så att man blir medveten på det sättet. Nu vet jag att det här slaget pågår. Liksom. Okej, då kanske jag funderar lite extra innan jag sätter mig liksom 7 timmar framför sociala medier. Någon annan kanske tycker att ja, jag har förstått det här nu, men jag kanske vill gå ett steg till och bli ännu mer medveten. För jag vet ju att det finns många andra fördelar med det än omtyckthet har jag läst. Det. Så egentligen är det inte så mycket som måste fixas hos oss. Det är inte så att ni gör fel, här kommer boken som säger så gör ni rätt. Utan ni gör rätt. Det är bara det att ni har glömt bort vissa saker som jag försöker påminna er om.
Jag brukar alltid be mina gäster om 3 boktips som inspirerat dem på det här området.
Då skulle jag, precis som omtyckheten då, i grunden då, börja med en bok som heter Authentic av en engelsk professor som heter Steven Joseph. How to be yourself and why it matters. Sen finns det en bok som är skriven av Barbara Fredrickson, en amerikansk professor, som heter Positivity, som förklarar vad det egentligen är för någonting. Och så naturligtvis den tredje då, Dale Carnegies How to Win Friends and Influence People, som är en historisk kapsel över hur världen såg ut på 20-talet.
Lars-Johan Åge var detta, och hans bok heter alltså Omtyckt, superkraften i att vara äkta, positiv och relevant. Vem bland dina vänner tror du skulle uppskatta att höra det här avsnittet? Använd dela-knappen så kan du se till att de får lyssna på det. Delar i sociala kanaler så tycker du ska använda hashtaggen Perspektivpodden. Om du lyssnar på den här podden via Apple Podcast eller via Acast, då får du gärna ge oss 5 stjärnor i betyg också. Det hjälper andra att se att den här är omtyckt, och det bidrar till att göra den mer populär. Producent är som vanligt Jens Back. Klippte gjorde Hanna Brandén, mixare gjorde Stray Dog Studios, och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi dig perspektiv på ett helt annat ämne. Vi hörs då.